Girl, you'll be a woman soon. Hallå!
Hej!
Det är som vanligt.
Fruktansvärd hosta fortfarande.
Vänta, nu måste tydligen Filip komma in och liksom så här klampa och hålla på och sätta på sig byxor och grejer.
Ja, men då är du hela tiden här.
Det är du väl inte, men plus att jag spelar ju in. Det är ändå lite annorlunda.
Ni kan ju stanna, jag kan inte stanna.
Nej, det här är live on tape, det går inte.
Hej och välkomna till This is 40.
Hej!
Det här är Karin Bastun.
Det här är sammanfrinning.
Jag är lite hetröst.
Nej, men jag, ja, men jag är också, du har ju varit jätteförkyld och jag är lite förkyld, eller förkyld är väl att säga, men
det här är så jävla ointressant för våra lyssnare om vi är huruvida vi är förkylda, men jag måste ändå få säga en sak. För jag pratade ju om den där resan förra veckan med den där hostningen.
Ja.
Alltså, jag har typ känt så mycket hat mot dessa flygmänniskor som har suttit och hostat på mig som har gjort att jag har varit så sjuk. För jag har varit helt sänkt en vecka.
Nej, men det äckliga är ju när man vet var bakterierna kommer ifrån.
Ja, man i repris har sett de här hostningarna som var så, alltså de var så våldsamma så att den här personen hade typ konversationer och jag liksom... Jag har liksom sett det här framför mig när jag har legat på natten och inte kunnat andas. Jag har hostat, så jag har bara sett,
ja, jag det är precis de det jag menar.
Sett
människan liksom bakom bakteriet som du har i...
Ja, jag vet exakt var de kommer ifrån. Jag skulle kunna känna igen henne. Liksom. Jag skulle kunna ta henne i en line-up på 500 personer. Skulle jag kunna ta henne.
Jag vet, det är faktiskt riktigt äckligt.
Jag vet vem som orsakade det här.
Ja.
Och hon hade ingen mask på sig. Jag måste ändå säga det. Åker man flygplan och sitter och hostar... Kan man inte sätta på sig en mask då?
Jag är ledsen, men just i det här fallet verkar hon ju varit så sjuk. Så med eller utan mask hade du nog åkt dit ändå på det här.
Ja, jag vet inte.
Ja, nej men för grejen är att, har inte du sådana grejer också med... Eller så brukar det i alla fall vara. Typ om man har blivit magsjuk för någonting. Mm. Eller, det kanske vi redan har pratat om. Alltså ostron är ju självklart, men... Det finns ju andra saker. Har du blivit magsjuk för någonting sån här, som är lite ovanligare som man sen inte kan äta? Liksom?
Ja, men det är ju ostronen. Men den har jag pratat om 1000 gånger. Jag dog ju typ nästan. Ja, men och sen så var det ju en kyckling. Och den kan jag ju också, den där kycklingbiten kan jag ju också ta en line-up. Vilken tas som helst. Den var ju nästan grön liksom.
Men när åt du den? Vad var det den sa?
När jag och Martina och en tjej som heter Angelica var ju på Mallorca.
Angelica Jakobsson.
Ja, och så vi var på någon charter. Hade jättekul.
Ni måste ha haft jättetråkigt.
Ja, men så sista kvällen. Eller om du kanske var så här sista lunchen. Skulle vi äta någon lunch någonstans? Jag tog då den här kycklingbiten. Och jag skulle som sagt kunna peka ut den i en lineup.
Mm.
30 år senare. Den var liksom... Den var grönaktig. Jag hamnade alltså på sjukhus för jag fick ju sån... Vad heter den där?
Toxic shock.
Nej, men jag, alltså
nej, Campylobacter fick du.
Nej, men alltså den där vanliga
salmonella. Salmonella.
Ja, salmonella. Så att jag låg ju på sjukhus. Mm. Mamma fick ju köra in mig på sjukan. Jag fick ligga i ett isolerat rum med ett litet fönster i dörren. Ingen fick komma in. Jag fick ha typ blöjor på mig. Alltså det var liksom helt vidrigt.
Ja, nej men alltså, de där grejerna när man har ätit någonting konstigt som man har blivit sjuk av, det glömmer man ju. Alltså när man har blivit så där, som du säger, med kycklingen. Mm. Jag hade ju en sån grej med lövbiff. Alltså, efter det kan jag liksom inte... Det var bara 14 år och jag bara spydde i 24 timmar. Mm. Och man vet ju exakt var det kommer ifrån.
Ja, jag vet. Men Issa, jag tycker så här... Jo, men då kan man ju känna till den där maträtten att man inte kan äta den igen. Men jag kan nästan tycka att det är värre när man vet att en sjukdom har kommit från en person. Som man liksom... Man liksom ja. Fått den personens
men
beteende.
När du satt där med...
Det känns som att jag har fått en del av den personen i mig.
Jag vet, du är liksom en del av den där tjejen.
Ja. En alien som liksom har tagit sig in i min kropp.
Det stämmer ju också, för ni bär ju på samma virus.
Ja, jag vet.
Eller samma bakterier.
Jättecreepy.
Jättecreepy. Men det som grejen är med maten är ju att när man sitter där, och man ser ju nästan oftast direkt, nej, det här är liksom en 50-50.
Ja.
Alltså, du förstår att vad som kan hända. Det här kan...
Man ser den där raka räken på fatet ja. Och man tar den i munnen, även om den är rak.
För att man är så hungrig är det ju oftast. Ja. Det får fan vara värt en magsjuka. Och sen så blir det kanske det då.
Ja, men det här var ju inte värt det.
Ja.
Eller det är ju värt att komma hem såklart. Men...
Nej, men ja. Men det är ju den där eftersom vi ska prata lite om vikt så kan man ju säga that I'm just one flew away from my ideal weight.
Nej men jag har ju faktiskt ätit och så, det är inte så att jag inte ätit, men det jag inte har gjort är ju det jag har fått har ju varit en ganska lång vindetox, så det behövdes ju efter en sommar på bag in box.
Ja, men, precis. Och plus att vadå, man går ju också upp i vikt av vin, så att jag menar.
Ja, nej men för att jag vi kommer tillbaka till det alldeles strax. En sak som faktiskt räddade min natt i natt, för jag har haft så svårt att sova också då med den här hostan. Nu ska jag ju säga att jag är typ ganska frisk, för jag var ändå tränad igår.
Om man hosta när man lägger sig ner, självklart, det är ju klart att det är så, då sover man ju inte.
Nej, det var problematiskt. Men igår så berättade ju du för mig att jag inte skulle missa Paris in Love. Den här reality-serien om Paris Hilton och hennes kille Carter, och de ska gifta sig.
Mm. Vad har vi på Paris Hilton?
Nej, men och nu måste jag berätta detta för dig. För det här, alltså, detta öppnade upp en helt ny värld för mig. Jag är så trött idag, Isa. Jag har alltså inte sovit på grund av detta.
Will you marry me, Paris?
Yes. Hey bitches, look who's getting married.
Whoa! Congratulations.
Thank you.
We're so excited.
I'm so happy.
I still haven't seen the ring, let me see it.
För det som hände var ju då, jag var jätteglad över att jag fick höra liksom om en ny reality som jag hade missat, som ändå liksom skulle kännas kul. För jag känner så här, jag älskar ju Real Housewives och Beverly Hills, jag gillar Kardashian och sådär. Men jag har ju inte gillat de där andra husfruarna och inte de där girls trip och de där grejerna. Men så jag var ganska peppad på det här. Så när vi öppnar upp det där första avsnittet då, så refererar hon hela tiden till den här dokumentären som kom för ett år sedan. This is Paris.
The much talked about Paris Hilton's documentary This is Paris is screening tonight on the closing night of the Tribeca Film Festival.
After just opening up in so many ways and being vulnerable and real for the first time, I just feel like all of those walls just came crashing down, and it was the first time in my life that I was really ready for true love.
Ja, precis. Som vi
har pratat om den? För jag har inte, inte sett den. Och när jag såg den, jag har inte sett den, det enda jag var tvungen att göra. Jag kunde alltså bara se en halvtimme av Paris in Love tills jag var tvungen att då sätta på den här dokumentären. Jag grät.
Mm. Den är jättebra.
Nej, men alltså jag grät och jag var så här, det här är Paris. Ja, det är ju så den heter. Alltså det här var verkligen en person som man inte trodde var hon. Då tål oss pratas om igen. För fan vilket jävla porträtt på henne. Och vilken historia hon har.
Mm.
För att innan den, alltså alla har inte sett den här, Isa. Man har ju gått runt och tänkt att hon har varit den där liksom lyxungen, bimbon som liksom inte har behövt göra någonting. Men jävlar vilken hard worker och vilken hemsk bakgrund hon har. För det som är då det är att hon är med då i den här dokumentären som visar vem hon är på riktigt.
Den kom ut för typ 1,5-2 år sedan. Den heter This is Paris.
Den handlar ju liksom om hennes livstrauma som, alltså det är ju brutalt. Hon var ju liksom en ganska stökig tonåring. De bodde i New York och hon började festa lite för mycket som 15-åring. Så hennes föräldrar, och hennes föräldrar var liksom väldigt så här old school. Och ville inte att hon skulle gå på dejter, eller ville inte att hon skulle ha smink, ville inte att hon skulle göra någonting. Så de började sätta in henne på olika så här boarding schools för otämda tonåringar typ. Alltså det var så gräsligt, och så här sättet som hon blev dittagen på.
Att hon blir
kidnappad
framför sina föräldrar.
I mitten av natten hemma hos sina föräldrar. Hon är alltså 15 eller 16 år gammal.
Hon ser dem i ögonen.
Ja, vaknar på natten av att två stora män kommer och hämtar henne i hennes säng. Och hon bara skriker och gråter och föräldrarna säger ingenting. Alltså, jag ryser, Isa. Det är traumat som det måste liksom föra med sig. Så lägger vi in ett klipp här på den.
I thought I was being kidnapped. I started screaming for my mom and dad, like, help me. And no one came. As they were taking me, I saw my parents standing by their door, crying. And I was like, please help me, what's happening? And no one would tell me what was happening.
And then in the morning, it was breakfast, and Paris didn't come to the breakfast table. And then my parents were like smiling, like everything's fine, and we didn't ask any questions. And then I think they said she like went to boarding school.
Och där bor hon då i ett år. Och det är så här helt hemska förhållanden. Alltså det är ju liksom ren och skär misshandel. Och alltså så här tortyr, nedtryckning. Och de isoleras och de sätter sig i isolationsrum.
There's no getting out of there. You're sitting on a chair staring at a wall all day long. Getting yelled at or hit. I felt like a lot of the people who work there got off on torturing children and seeing them naked. They would prescribe everyone all these pills. I didn't know what they were giving me. I would just feel so tired and numb. Some people in that place were just gone. Like the lights are on, no one's home. A lot of people were on suicide watch. And I was so scared that was going to happen to me. So eventually, I found out a way to not take the pills. But everyone would tell on everyone, and they found a Kleenex with all of the pills in it. And I got in so much trouble for that. Solitary confinement. Like, something out of One Flew Over the Cuckoo's Nest. They'd make people take their clothes off and go in there like for 20 hours. Felt like I was going crazy. Someone was in the other room that was like in a straitjacket, screaming. I was just freezing, I was starving. I was alone, I was scared. My parents were in New York. They didn't know. But I was so angry and so upset. I hated them. I was at Provo for 11 months. And the only thing that saved my sanity was thinking about what I wanted to do and who I wanted to become when I got out of there. I was going to do everything in my power to be so successful that my parents could never control me again.
Hon får bara liksom ta det där året och det enda hon liksom lever för är att tänka på liksom vad hon ska få för liv efter det här. Och en månad innan hon fyller 18 ringer hon sina föräldrar och säger att om inte ni skriver ut mig härifrån nu kommer jag om en månad när jag fyller 18 skriva ut mig härifrån och så kommer jag skriva en bok där jag berättar all skit som finns i våran familj typ. Och dagen efter får hon åka hem. Och sen så har väl hon så här en skittrasslig relation till sina föräldrar upp i vuxen ålder. Nu verkar den ju vara väldigt bra och hennes mamma verkar inte heller riktigt ha förstått på riktigt vad som pågick.
Nej, men det är ju det som kommer, för jag förmodar att du inte har hunnit se hela Paris in Love då.
Nej, så att jag var ju tvungen att se det här. Det här tog ju 2,5 timmar.
Ja.
Och sen var ju klockan 12 på natten. Då fick jag ju börja om på Paris in Love. Och då, när man har sett det där andra, då blir man ju bara, då är man ju bara så här glad för henne att allt är så här gulligt och lulligt liksom.
Mm.
Men har man inte sett This is Paris, då kommer man ju fortfarande tycka att hon är lite för så här bimbaktig kanske.
Alltså jag vet inte, alltså jag skulle aldrig till exempel prata eller se ner på Kim Kardashian till exempel. Man är väl smartare än det att förstå att Paris Hilton jobbar och...
Men det är inte att jag skulle se ner på, men det, jag tycker det blir mer intressant när jag har den här backstoryn.
Ja, men så är det ju självklart, men det är ju det som är, det är ju det som man måste tänka på alla, återigen, både kända människor och utsatta människor. Alltså jag menar, hon har ju Paris Hilton 250 resdagar om året som DJ och det, så hon jobbar ju jättemycket. Men och så har hon ju haft det här jättestora traumat som ingen, ja, som då kom ut då för 1,5 år sedan. Innan dess hade hon ju inte sagt det till någon.
Nej, det är helt
exakt
sjukt
vad som var det.
Exakt.
Och det har ju så här, och det har ju gjort att hon har vaknat upp och liksom börjat ta tag med så här terapi och så.
Mm.
Och det som händer med Paris in Love blir ju då, för när hon träffar den här Carter som kommer från liksom inte alls lika liksom rika förhållanden som henne, men som har ändå gjort en jättekarriär och har massa stålar. Och det är ju inte hon van vid heller. För hennes killar brukar vara sådana som lever på henne och sen inte går till något jobb. Och
ja, de har ju varit ganska vidriga.
Den här killen är liksom ganska upptagen. Liksom.
Mm.
Ja, och det som de har liksom försökt med själva realityn är att man först liksom tänker så här, ah, gulligull. Och sen går man ner i liksom en så här, åh vad han är jobbig. För att de kallar honom för groomzilla. Och det enda han vill är att gifta sig. Och det känns liksom nästan som om han utnyttjar henne ungefär. Mm. Det är så här de har klippt. Liksom. Mm. Och sen kommer det sista avsnittet så blir det bara lead up till att liksom alla börjar älska honom och allting blir toppen och det är sådär liksom.
Oh, då måste jag se klart det här idag. Fan vad underbart.
Nej, men det är faktiskt, och plus att då dessutom Kathy då, alltså
mamma.
Kathy Hilton, Paris mamma, också då gå med på att se den här dokumentären. De åker till Washington för så här legislation, för att få vissa regler för internatskolor och så vidare. Så att hon jobbar ju väldigt mycket med sånt, Paris, nu för tiden, att hjälpa andra survivors liksom.
Ja, men hjälpa unga kids liksom.
Som har hamnat i såna, de här sortens skolor som är oftast liksom skolor för, ja, alltså ungdomar som har hamnat snett med vars föräldrar har pengar liksom, att skicka dem dit. Och de blir liksom, så det är ju en mångmiljon, eller, alltså de tjänar ju pengar, de här skolorna.
Mm.
Alltså det är klart att det finns jättemycket bra vanliga internatskolor, men de här som hon hamnade på verkar ju vara värsta tortyrskolorna.
Fruktansvärda.
Det är så, det blir i alla fall även, ni får ju titta på den här, Paris in Love på C-more. Jag vet inte var I Am Paris går någonstans, den här dokumentären.
Men vi, det, jag tycker verkligen, jag håller med dig, så här, jag vill verkligen slå ett stort slag för det här och se båda de två sakerna, för att jag tycker verkligen att det var, det tog hand om min natt alltså.
Ja.
Jag var tvungen att gå upp mitt i natten och så här, kolla om Henrik var vaken, för jag kände att så här, jag måste prata om det.
Han älskar ju Paris Hilton också.
Ja, exakt.
Och den här veckan fortsätter vårt samarbete med Flow Life. Älskar Flow Life.
Har du hört att nu under sommaren så har Flow Life ett erbjudande för din älskling Flow Pillow Heat?
Nej, men vet, har du hört? Det är väl klart att jag vet det. Jag har redan beställt. Jag är liksom, gud.
Vad är det då?
Ju fler jag kan ha, desto bättre liksom.
Ja, för då snor ju inte Henrik den hela tiden.
Nu. Nej, men alltså, och det här börjar typ bli som så här dålig fall idag. Kommer du ihåg, jag berättade för dig när jag och min kompis Lisa solade solarium när vi var liksom tonåringar, att vi brukade lägga oss på varandras soltid. Så att så här, när den ena låg liksom i helsolariet så kunde man stoppa in sina fötter eller huvud på den andras tid. Nu börjar jag liksom samla på mig liksom en arsenal med Flow Life-produkter, så jag kan ha någon liten produkt som masserar var som helst på kroppen.
Ja, det är som min Nivea. De ligger liksom överallt i hela huset.
Men
det som är då erbjudandet som vi inte kom till, det är alltså att man får, det är ett paketpris för två stycken Flow Pillow Heat. Och det är det som är grejen, att om du har en, då måste man ha två. För att,
det är det man behöver om man lever med en annan person i alla fall, eller flera andra personer. För det blir liksom bråk om den där, om det bara är en.
Ja, plus att man kan faktiskt ge den också i present till någon. Ja. Det är ju världens bästa present.
Ja,
så att,
absolut. Det är att ge kärlek.
Alltså att ge en Flow Life-produkt, vilken som helst, i 50-årspresent till någon till exempel.
Underbart.
Herregud. Mm. Alla som är över 40 behöver ju Flow Life i sitt liv. Så är det bara.
Flow Life vill trita oss alla lite extra nu under sommaren och har därför grymma sommardeals på olika produkter och kampanjpris på flowlife.com. Och dessutom ger våran kod då, thisis40, 10% extra på redan nedsatta varor och 20% på sånt som är på ordinarie pris.
Och som vanligt gäller 100 dagars nöjd kundgaranti, så man får lov att lära känna sin produkt i lugn och ro. Så gå in på flowlife.com nu.
Missa inte.
This is Paris.
Nej, men det var liksom otroligt starkt att se den där dokumentären faktiskt.
Så nu väntar vi väl bara på ungarna. Vet vi ifall det är något på väg där eller? Jag fick för mig att det var något surrogat. Men...
Ja, nej, jag har ingen aning. Men Jag gillar henne. Gud vad man gillar henne. Hon är liksom så här the original influencer och var ju liksom typ den första som tog selfies och...
Men hon är ju patient zero när det gäller nästan allt. Reality ja. TV. Vem var ja. Det som hittade kom ja. På det? Eller vad kom på och kom på?
Men det här är ju ingenting som hon heller är stolt över, utan det är ju snarare så att hon mår dåligt över det. Det säger hon ju liksom.
Ja, eller hon är ju, det är inte det att hon mår dåligt över det, men hon... Hon önskar ju ibland att hon skulle ha blivit veterinär som var ja. Hennes plan.
Nej, men hon säger ju också att hon har varit med och skapat ett monster liksom.
Ja, eller precis. Lite så. Men jag tycker ändå att det, och det blir väl liksom summan av kardemumman av att hon har hittat den här någorlunda normala mannen som inte är uppväxt mm. i Hollywood och sådär. Men alltså man stör sig på honom också, men det är ju därför det blir kul liksom.
Ja.
Men jag tror att det kan vara en bra kombo liksom, att ändå som även ändå har egna pengar men mm. liksom inte kanske kommer från gamla pengar så att säga liksom.
Exakt. Men för att leda in på det här nästa ämne då, så, men då tyckte jag ändå att det var intressant då, för att i slutet då utav den här dokumentären så säger hon ju att hon varit med och skapat ett monster, och så sitter hon ju och funderar över så här, alla tjejer som sitter hemma och liksom ägnar timmar åt och liksom scrollar runt på Instagram och tittar på liksom ouppnåeliga kroppar som är både filtrerade och bantade och opererade och det ena med det tredje, vilket vi allihopa gör, och vi är ju så här vuxna kvinnor, men vi påverkas ju också utav det liksom flödet som man sitter och tittar på, hur folk ser ut, och att det är så här,
ja, det är klart.
Det är ouppnåeliga mål för alla, det som är där ute, det är liksom helt absurt. Mm. Och du kommer ihåg sen när vi var yngre, när det pratades om så här, ja, att det i tidningarna var så mycket modeller och folk som liksom i slutet på 90-talet, de här heroin chic modellerna som var så här mm. supersmala och så.
Ja, det blev ju en backlash där någon gång.
Men det var ju ingenting i jämförelse med vad vi har idag, och så här det ständiga intrycket som liksom ungdomar och vi allihopa får från liksom av att titta på de här skärmarna.
Ja, men idag, jag skulle säga på Instagram, så tycker jag att idag är det mer så här, jag handlar om att ja, kolla vad smal jag är för att jag har tränat och äter, jag äter nytt.
Issa, det beror på vilken algoritm.
Ja, men min algoritm är liksom 8-packs och sånt där liksom.
Ja, jag skulle inte säga att algoritmen som din 15-åriga dotter är.
Nej,
ser ut så.
Nej, det är möjligt. Nej, det är möjligt, men nej, det håller jag med om i och för sig. Och det är väl bra med träning, men det kan ju fortfarande ge en liksom så här, jag tror att alla vi liksom, alltså, undrar hur många procent av typ kvinnosläktet som bär på liksom någon sorts liten ätstörning. Mm. Och då menar jag inte att ätstörning till att man... Jag till exempel har ju aldrig spytt.
Nej.
Jag har aldrig hetsätit. Men jag är ju definitivt ätstörd mm. ändå. Men,
alltså, så här, jag har ingen, tror jag, av mina tjejkompisar som inte är det.
Jag har två stycken.
Möjligtvis min syrra kanske. Men resten har ju liksom olika beteenden. Och så här,
från stora till små. Liksom, det är ju
ja,
det.
Och, så här, mm. och ens eget beteende, eller då om jag pratar om mitt eget beteende, det är ju så här, jo men jag äter och så här, men jag tänker ju hela tiden på att så här, ja okej, nu efter den här sommaren, nu måste jag åka hem och börja ta tag i och äta nyttigare och äta lite bättre. Mm. Och sen så har man väl hittat en så här ganska bra balans om man jämför med hur det var när man var yngre. För när jag var yngre var jag ju verkligen ätstörd.
Mm.
Men inte så att jag var, alltså jag skulle inte säga att jag var sjuk. Men det var ändå så här, det var ett planerat ätbeteende hela tiden. Och man hade ju perioder då man hetsade åt liksom.
Ja, plus att du har väl också haft perioder då du spydde lite, eller?
Ja, absolut.
Ja. Och det tror jag att många kvinnor har haft, eller tjejer har haft under ja. Sin pubertet, eller vad man nu ska kalla det för.
Mm.
Det är nog så vanligt så att det liksom inte ens, alltså det anses ju inte ens vara en, alltså det är bara någonting som tjejer gör här och där ibland.
Ja, men det är det jag menar, det är det som är så sjukt, för ja. Det är ju liksom en del i vårat DNA. Och nu när jag tänkte, jag har verkligen tänkt på det så här extra mycket nu när man har en dotter. Fast jag har tänkt på det med killarna också, att man måste vara så sjukt försiktig med så här barnen, hur man beter sig. För det är ju också så här, om jag till exempel, jag har ju verkligen så här perioder när jag bara sitter och käkar sallader och alla andra äter typ vanlig mat.
Ja.
I veckodagar, men sen i helgerna.
Men det är ju för att ni väldigt ofta, ni kör ju väldigt ofta takeaway också. Ni lagar ju inte, alltså förutom på helger.
Jo, men jag lagar ju mat på vardagar så, men då är det så här pannkakor och sånt. Och jag kanske inte känner för att käka pannkakor liksom.
Fan, ja.
Nej, men eller typ...
Eller rättare sagt jävligt gott, men omöjligt att äta varje dag.
Nej, men det är inte varje dag i pannkakor. Men det är liksom, jag gör ju ett medvetet matval väldigt ofta liksom.
Ja, precis. Men ni har ju mer i er familjkulturen att ni lagar mycket mat på helgen när Henrik har tid. Och vardagar så blir det liksom någonting lite annorlunda ju.
Nej, men det stämmer inte, för jag lagar mat. Jag lagar ju liksom kyckling och jag lagar liksom köttfärssås och de där grejerna. Nej, men det kanske gjorde, men det kanske är take out så här 2 dagar i veckan. Men skitsamma, det är inte det som är grejen, utan det är så här. Men jag kör ju alltid väldigt mycket med grönsaker och sallad. Och det gör jag både för att jag tycker att det är gott och för att jag tycker att det är liksom bra att köra den nyttiga vägen.
Jo, men kan det inte bli också ofta när man är i såna där perioder då man säger nu måste jag färga på mig så. Då kan det ju nästan bli en backlash åt andra hållet ju. Eftersom man tänker på det ännu mer så blir man typ hungrig hela tiden.
Jo, men det är det ju. Men jag är ju alltid hungrig.
Jag också.
Alltid hungrig. Och det är inte för att jag äter för lite, för jag äter ju typ var tredje timme.
Jag förstår inte hur folk liksom, jag fattar faktiskt Nej. Inte.
Men det är ju, men jag brukar också tänka på, då ibland så kan jag också tänka på så här, om jag på riktigt hade kört så här, ja, let it go helt och hållet då. Okej, jag kör typ en så här, jag kör en donut varje dag, jag kör liksom en hamburgare och pommes frites till middag. Men alltså då hade jag ju varit jättetjock.
Ja, men alltså verkligen.
Och jag vill inte göra det. Så det är klart att jag håller på att kontrollera. Det är klart att jag kontrollerar mitt ätande.
För det är ju det som är grejen också. Men det är ju det man, det undrar man ju lite över också.
Var går gränsen?
Jag tror att vi måste ringa och fråga Maja om det här.
Ja. Ja, men det måste vi. För vi har ju en läsarfråga också. Men jag måste också säga så här.
Ja,
det har vi. Absolut.
Så du hade en plan på varför vi pratar om det här? Ja?
Vi ringer Maja som är vår KBT-terapeut. Mm. Vår bästa kompis och är helt fantastisk i såna här sammanhang.
Och just nu jobbar hon ju just med ätstörningar.
Ja,
för jag skulle vara intresserad av att veta liksom vart gränsen går. Typ så här från...
Det är det jag också är intresserad av. Vad är farligt och vad är liksom ofarligt och hur ska man förhålla sig till det här?
Vet man om man liksom är på gränsen till farligt ätstörd eller inte?
Ja. Vi ringer Maja, vår expert. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call?
Hej allihopa.
Hej.
Men vi har pratat lite om liksom hur vi alla känner, kanske inte alla, men i alla fall jag och Karin känner också efter sommaren att man liksom, ja, men nu är ju då säkert jättemånga människor runt omkring i Sverige och i världen, alltså liksom vill skärpa sig och komma in i rutiner och äta nyttigare och träna och sånt där. Och jag vet att vi har en tittarfråga också, men jag bara... Så vi kanske ska börja med att ta den.
Mm.
Hej Karin och Issa. Jag är snart 40 år gammal och har tampats med ätstörningar och dålig självkänsla hela livet. Jag tillfrisknade några år men har nu börjat hetsäta igen. Vissa dagar inte alls men sen börjar om. Jag har svårt att veta om det är en ätstörning eller inte. Har liksom blivit van vid ett konstigt förhållningssätt till mat. Känner ni igen er? Är så trött på det här. Och hur vet man när det är dags att söka hjälp?
Jävligt intressant, för att man förstår ju absolut, man förstår ju problematiken, man förstår ju frågan. För att jag hade ju verkligen hetsätningar när jag var yngre. Men det är väl fortfarande det man har ibland om man så här ligger på kvällen och kör dubbel efterrätt och sen ligger man och har dåligt samvete på natten och så här ångrar sig och så ligger man och tänker på att imorgon ska jag vara mycket duktigare.
Ja, alltså om man ska gå genom diagnosmanualer för psykiska sjukdomar, vilket ätstörning är, då måste man ju liksom uppfylla vissa då symptom för att få en av de här ätstörningarna. Och då vet vi att det finns anorexi, bulimi och så finns det någonting som heter hetsätningsstörning som faktiskt är en egen diagnos. Och sen finns det också någonting som kallas för andra specificerade ätstörningar. Men jag tänker att vi kanske ska fokusera lite på den här hetsätningsstörningen som... Mm. Det låter då som att hon frågar sig om hon har. Och det som svar på er fråga där om hur många som har en ätstörning, det är det som är liksom, det är ett otroligt mörkertal utifrån att, precis som hon skriver, det är en ätproblematik som man också kan lära sig leva med. Och man kan inte riktigt se jämt att det här är en ätstörning. Men man kan väl säga att hetsätningsstörning, i det ingår att personen äter stora mängder mat under kort tid. Så avgränsade episoder på ett par timmar. Och även om man inte är hungrig eller ens känner någon smak, det kan ju gå så otroligt fort. och mycket mat. Och man känner liksom att man har tappat kontrollen över ätandet. Men det som är skillnad från bulimi till exempel, det är att man kompenserar inte genom att kräkas eller använda laxeringsmedel eller överdriven liksom motion och så, utan man får den här skulden som smyger sig på, som liksom man får illa av. Och sen, man behöver inte se det på personen i fråga. Man kan inte se att han har en ätstörning. Och hon berättar också att hon är osäker själv.
Nej, för hetsätningen har jag alltid också tänkt att det, alltså, då får du rätta mig ifall jag har fel. Men jag tänker liksom lite att den där hetsätningen typ så här, också är liksom lite slash tröstätning.
Då är det så här, vad fyller den här maten för funktion för dig? Alltså du har på något sätt så bemästrar du ett lidande genom just maten. Och vad är det för lidande? Vad kommer det ifrån? Dämpar du lidandet med hjälp av maten? Dämpar du lidandet för att du ska bli lugn? Känna mindre känslor kring det här? Så att det är ju verkligen så att det finns ju en funktion som liksom upprätthåller såklart det här problematiska ätandet.
Jo, men vet inte, men i mitt huvud så är det så att alltså, matmissbruk är ju precis som vilket annat missbruk som helst.
Ja,
alltså,
man säger ofta att matmissbruk är just ett missbruk eller ett problematiskt sätt att äta, ett missbruk. Mm. Allmänheten gör det, men om man är i Europa så är det liksom, de har bestämt att nej, en ätstörning är inte ett missbruk. Mat kvalificerar sig liksom inte som en substans som skapar ett beroende. Mm, mm. Men du har rätt i att de har jättemycket beröringspunkter där med att man flyr från just ett lidande eller från känslor i nuet, och man upplever liksom en stigma och det är svårt att sluta med ren vilja och sådär.
Mm. För att om jag då liksom ligger och kollar på film på kvällen och vi kör efterrätt och jag tar två omgångar och sen får dåligt samvete över det. Det är inte så att jag har legat där och lidit när jag tittat på en film, utan det är ju för att jag tycker det är så sjukt gott med den där kladdkakan och grädden. Ja. Som gör att jag måste ha två omgångar.
Ja, precis. Och det är ju någonting annat såklart.
Men det är fortfarande ett dåligt samvete där jag sen ligger och tänker att nu imorgon måste jag bli bättre.
Ja, men det är just det där, imorgon måste jag bli bättre. Om det här fortsätter för dig, att du liksom, det handlar inte om att du njuter efter med liksom kolla på film och äta någonting som du egentligen tycker är onyttigt, utan det handlar om ett större perspektiv, att en verklighetsflykt från dig som egentligen inte har med njutning att göra, eller liksom att gå emot att du försöker vara sund eller att du ska att du har bestämt dig att du ska liksom ha vissa regler kring maten, utan det handlar just om att det liksom det dämpar någonting som är som liksom ett psykiskt dåligt mående som du försöker dämpa med mat
eller med inte att äta, måste ju vara en annan sak.
Ja, men nu är det hetsätningsstörning vi pratar om. Anorexi är ju, Det finns ju så stora olika skillnader, så jag tänker att vi kanske ska fokusera på det som hon frågar om.
Absolut. Alltså, hon vill ju veta, känner ni vi igen oss? Och det har vi ju sagt då, att ja, alltså det är klart att man kan, nej, jag kan ju inte känna igen mig med hetsätning och så, men jag vet ju att jag har någon sorts ätproblematik eller ätstörning. Men jag har aldrig hetsätit.
Ja, men du tycker ju också att du har ätit för mycket.
Ja, men jag har ju det också.
Ja, men det är ju samma sak här.
Ja,
men Maja, det är ju det vi undrar över. Ja. Att känslan av att så här, tycka att man ätit för mycket. Det vore så skönt att inte känna så. Men vad, och då kan jag samtidigt, för jag pratade med Issa om det innan. Om jag inte skulle sitta och tänka så här, åh nej, nu äter jag för mycket. Jag skulle alltså kunna explodera i storlek. För att jag skulle kunna äta hur mycket som helst.
Ja, jag och Karin är ju alltid hungriga.
Nej, men ni får ju också fråga lite så här, vad är era måttstock? Liksom, vad är det utifrån någon kulturell bild av skönhet som ni vill återskapa? Eller?
Bara få på sig jeansen skulle vara kul.
Ja, jag skulle också det. Alltså, så här, att slippa känna att kläder blir trånga vartefter. Liksom.
Ja, men för att liksom klassas som en ätstörning så ska det vara liksom att det här har, alltså ungefär som ett destruktivt förhållande. Ja, men du reglerar hur mycket du äter, mer eller mindre, och så känner du stolt, du får feedback av andra kanske. Att det är liksom en utlösande faktor är också att du på något sätt försöker hålla
strikta regler kring ätandet och sen får du en jättestor positiv effekt av det till en början. Alltså kanske både våra vänner och andra, men också rent så här biologiskt. Att du upplever att du liksom har makt kanske över ditt mående på något sätt. Men sen sakta men säkert så är det ju så att den här ätstörningen tar ju makten.
Mm.
Den tar ju över. Och liksom resulterar i att du står helt plötsligt maktlös inför liksom dess kraft.
Jag måste ju ändå säga att det är när man är liksom som liksom fräschast och väger 2 kilo under sin idealvikt och så vidare. Då mår man ju ofta som bäst också.
Ja, men vad handlar det om egentligen? Är det väl de där 2 kilorna eller är det att du...
Ja, men jag tror det handlar om energi. Alltså att man
känner sig nöjd med sig själv.
Man är nöjd med sig själv och man har ätit nyttigt och kanske tränat. Då mår man ju oftast bättre. Så det är, det är väl det som också, därför kan jag förstå kanske att de inte kan klassa det som ett missbruk. För att gör man det rätt så är det ju verkligen en positiv feedback också. Alltså,
och där, precis, och där tycker jag att du är inne på någonting jätteviktigt. För det handlar om i behandling av ätstörning, hur kan man bygga en patients självbild? Och det är ju ett jobb som de måste göra själva, men Klara kanske inte gör ensamma. Här behöver de liksom stöd.
Det är ju positivt, så du tycker att det går att behandla i alla fall, så att säga.
Ja.
För ofta så, jag skulle säga att ofta så är det ju så att de här ätstörningarna börjar väldigt tidigt.
Mm.
Och sen så slutar de ju typ aldrig. För, alltså, de som, alltså en person som har börjat ha en ganska rejäl ätstörning vid 10-12 ålder kommer ju fortsätta ha det vid 40-45 oftast.
Ja, men
alltså då kanske en till...
Jag tror att det där är också en myt. För dels beror på vad man har för ätstörningar. Och sen är det ju, som du säger, det är ju vanligt att man går in och ur olika ätstörningar. Till exempel om man har anorexia, kanske när man är yngre, kanske man får bulimi vid 30. Och sen så kanske vid 40 har man då den här hetsätningsstörningen. Så att det liksom, det går ur. Men om man tittar på så här, varför får man en ätstörning eller vilka liksom är riskzonen? Då tycker jag att det är så intressant att göra ett nedstamp i vad vi lever här och nu, 2022. För på när Freud var aktuell, då var ju liksom... Jag vet, man bara, okej. Okay. Då var ju
aktuell.
Jag vet att han var så aktuell. Så jävla genomslagskraft. Nej, men då var ju ätstörning sett på som något så här sexuellt, såklart. Du vet att man inte ville befruktas genom munnen och därför skulle man inte äta och sådär. Sen 70-talet, då var det liksom, då fick mammorna bära hundhuvud. De fick liksom stå liksom som att så här, men du kommer från din mamma har inte lyckats med sitt jobb. Och det blev ju såklart till följd att ha ett barn med ätstörning blev en otrolig stigma liksom.
Är det inte det fortfarande på något sätt?
Jo, det är det, men idag så är det så otroligt tydligt att man, det är liksom multifaktoriell orsaksförklaring, låter jättesvårt, men det betyder att det är liksom ett samspel mellan genetik, psykologiska orsaker, alltså är det någonting som har hänt dig?
Fast de psykologiska orsakerna om du är 7 år och överviktig är ju väl att mamma och pappa säger till dig för mycket att du ska sluta äta, eller?
Ja, det, alltså om man går ner på så här detaljnivå så finns det ju såklart alltså i familjesystem någonting som påverkar barnet. Och har man ett barn med en ätstörning, då blir ju systemet otroligt belastat. Men det viktiga är liksom att det är inte föräldrarna eller någon annan som ska liksom stå som förklaringsmodell. Utan det är liksom ett samspel då mellan genetik, psykologiska orsaker och ja, den här kulturen. Liksom. Någonting kanske har hänt. Ett trauma som man försöker bemästra.
Ja, men för det är det jag tänker också, att det är så, alltså, familjen själv, alltså, även fast det är så här, nej, mamman eller pappan ska inte säga till barnet till exempel. Men sen kan ju då själva kulturen i familjen göra så att barnet som inte ens hade ätstörning innan får det. Alltså är det inte egentligen så det alltid börjar, eller? Hur börjar en ätstörning? Det är väl ifrån att... Alltså, jag vet ju bara med mig själv att... Jag tror anledningen till att jag är hungrig hela tiden var ju att jag inte fick äta när jag så mycket
när jag var liten. Ja, alltså...
Men jag fick äta hur mycket som helst, Lisa, och fick ändå ätstörning.
Jo, precis. Det är det. Det finns ju alla varianter såklart.
Ja, det blev laddat och det blev ett stigma och du fick liksom känna...
Men jag tror att det handlar sjukt mycket om ens självkritik, som du har sagt tidigare. Att det är så här, man hittar liksom ett fel på sig själv.
Ja. Och för det blir ju som att ha en positiv självbild, det blir på något sätt nästan som ett vaccin mot psykisk ohälsa. Och ätstörningen är ju en typ av psykiatrisk diagnos.
Och... Bianca Ingrosso till exempel har ju pratat mycket om sin, både hetsätning och bulimi. Det kan vi säkert klippa in lite saker om.
För i grund och botten så är det ju så mycket större än utseendehets och ett kontrollbehov. Det handlar ju ofta om ganska mycket så här, ens välmående, ens generella välmående, ens omgivning. I alla fall för mig, jag kan bara prata om min egna, för att jag är ingen utbildad psykolog eller ätstörningsterapeut. Men för mig handlar det mycket om det. Och att ha en stark självkänsla, för då är det ganska svårt att falla dit på självhatet. Och nu senaste veckan har jag haft ganska mycket självhat, vilket absolut inte är bra för min ätstörning. För att då tappar jag min självrespekt och då gör jag saker som är respektlöst mot mig själv. Som till exempel ställa mig på toan och spy, eller hetsäta, eller trycka ner mig själv och så vidare. Och det blir en ond spiral, och då hatar jag mig själv för det. Och så går det så här. Jag tänker att vi pratar om det här lite mer sen.
Då tänker jag liksom, i hennes fall verkar det ju vara, för man tänker ju själv, jag tänker som inte gör detta, att någonstans så måste det också vara som en, alltså att det blir som en självkärlek av att man kan ha den kontrollen att klara, alltså typ spy efter man har ätit och så, det är som att man tar kontroll över sitt egna liv, eller man ska säga.
En kortvarig Lisa för själen är det ju, absolut.
För hon, precis, men hon, man har ju förstått via henne att det är, eller via henne och många andra, men att det är, precis som du säger, att det är inte det. För egentligen så blir det bara ett själväckel liksom.
Och det,
att man inte kan vara som alla andra.
Och det ska man ju verkligen ha med sig, att det här handlar inte om att vilja eller inte vilja bli frisk, utan det är ju superstarka mekanismer liksom i belöningssystemet.
Ja, men det är klart.
Men det finns ju, jag vill ändå verkligen skicka med det, att de flesta blir friska. Och
med terapi och så.
Ja. Och också ha liksom i åtanke att ja, maten är ju en jätteviktig del uppenbarligen i en ätstörning, men det är ju så mycket mer än så. Det är så mycket runt liksom själva måendet och vidmakthållande.
Ja, men precis.
Funktioner som man liksom behöver angripa.
Men det är sjukt intressant att prata om, och jag tror så här, jag går ju inte runt och oroar mig för mig själv, men däremot så tänker man ju mycket nu när man är så här mamma till stora barn, att man är så här, det vore ju en mardröm om de fick ätstörningar liksom.
Men de flesta blir friska ändå, och det finns bra hjälp.
Så det är viktigt att ha liksom ögon och öron öppna.
Verkligen, och verkligen söka hjälp. Och det finns en jättebra organisation som heter Frisk och Fri, som man kan vända sig till både som liksom drabbad och som familjemedlem eller nära anhörig, som är toppen.
Jättebra tips, Maja. Nu måste vi runda av.
Vi hörs snart.
Ja, puss och kram. Tack snälla för din medverkan den här veckan igen.
Vi känner oss alltid lite smartare efter du har varit med.
Ja.
Okej, okay. Vi hörs snart.
Puss.
Hej.
Running through your head, who can you call? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Nej, men Maja är bra att prata med om sådana där, för hon kan ju liksom riktiga saker. Vi hittar ju bara på, så att vi får väl hoppas att det kommer fram att våra underbara lyssnare som hade skickat den här frågan blev lite klokare i alla fall.
Ja, men också här, alla som sitter där ute med små, mindre eller större problem och ätstörningar och annat, ni är inte ensamma liksom.
Ja, precis.
Ja.
Men det är ju intressant faktiskt. Jag vet inte ens om det är okej att ta upp det i samma program, men det var ju en stor debatt här häromdagen. Det var ju någon som skrev en opinion-artikel,
en op-ed,
ja, om hur egentligen positivt det är med så här. Vad heter den här? Jag vet inte hur känsligt det här är. Egentligen kan vi nog inte ha det här i samma ämne, men det är jävligt intressant i sig. Nej, men den här kroppspositivismvågen, att det nu också matas på med väldigt fylliga kroppar och att det nästan har blivit så här tvärtom och kanske farligt, för det är också farligt med övervikt.
Ja, men det är ju precis, det där är en jätteintressant grej, så här, för att det är ju klart att det är inte bra, alltså även fast det, alltså när man pratar om vikt så vill man ju, är det enda som är viktigt är ju att man är hälsosam och att man trivs såklart i sin kropp, men att just kroppsaktivister har börjat göra liksom, eller att det har börjat bli en grej då med att ja, vad är det för fel med att vara tjock ungefär? Och det, så är det ju inte. Det är ju faktiskt så att det inte är nyttigt för organ och så vidare.
Nej, det är ju, det är mycket större liksom påfrestningar på hjärta och kärl och alltihopa. Så att det måste ju vara liksom en balansgång.
Ja, verkligen. Jag är ju överviktig just nu till exempel. Det är ju inte alls kul, men vad ska man göra? Så det är också bara sätta sig på hästen och köra på.
Mm, exakt. Ja, det är svårt att gå vidare till annat ämne, men jag har ett annat ämne. Jag har beauty-tipset. Jag vet inte om du har sett det på mig, men jag har nytt smink idag.
Nej, det har jag inte sett.
Får man vara så ytlig?
Ja, man går från fetma till smink bara.
Men det här är en kul grej som jag och Ellie har kommit på.
Jaha.
Men det är alltid snyggt med lite så blå kajal, det vet du ju. Det piggar ju upp.
Ja, gud. Ja.
Men nu har jag ju dessutom hittat någonting ännu roligare. Så när man är trött så piggar det verkligen upp. Jag vet inte om du kan se det nu på FaceTime. Men lite så här blå ögonskugga. Och så har jag hittat den perfekta nyansen. De hittade innan jag åkte från Sverige på Kicks. Och den kommer från NYX, Nyx. Och den heter Blue Jeans och den gör alltid ja, men det ser nästan ut lite så här som man har kommit upp i ett bad precis, den är så lite glossy och blå och gör att man ser lite,
jag älskar glossy, ja, så det är lite glansigt,
exakt, och man ser lite så här pigg och ung och fräsch ut.
Grattis. Give it to me. Får jag se, har du den där eller?
NYX Blue Jeans.
Gud vad snygg.
Det är mitt ögonskugga.
Kommer du inte ihåg att jag hade inte jag blå ögonskugga på mig på julafton hos er?
Ja, det kanske du hade.
Ja,
jag älskar det. Det är så kul.
Ja, det är kul.
Det är mitt tips denna vecka.
Bra tips.
Du, nu är det ju dags att avrunda här. Jag har ett helt tonårsgäng. 7 15-åringar som har haft sleepover som vill ha pannkakor.
Oj då. Ja, här ska vi, får vi se.
Fullt hus alltså.
Ja, det är fullt hus. Det är det här också. Det är alla möjliga barn som springer och fram och tillbaka hela tiden. Men ja, vi får gå vidare och det var kul att snacka med dig, hörru.
Verkligen. Längtar efter dig.
Jag längtar efter dig. Puss, puss. Vi ses. Just det, och så framförallt titta på I'm Paris, alltså dokumentären.
Och This is Paris.
This is Paris och sen Paris in Love.
Jag skulle säga så här, börja med att titta på This is Paris och sen titta på Paris in Love.
Precis. The world first influencer. Patient zero.
Och tänk också på att alltså Kim Kardashian hade inte varit där hon var idag om det inte vore för Paris. Hon var ju Paris assistent.
Ja, men och det här kommer även i Paris in Love när Chris kommer på någon så här förlovningsgrej, för de umgås ju jättemycket hela den här. Och då så säger någon så här, säger Paris så här, thank you for being here, och då säger Chris tillbaka så här, well, we wouldn't have been here if it wasn't for you.
Nej.
Alltså, så är det ju verkligen.
Det är väldigt intressant också. I många av de här synkarna med Paris, när hon sitter ner och pratar, tänker inte du att, liksom, att Kim ser typ ut som henne?
Även fast de har helt olika
färg och alltihopa. Men de beter sig likadant.
Ja, men det gör ju, det är ju hela det där socialite-gänget. Alltså, det är ju lite saker med, alltså, de är ju moldade ur en lera. De är ju exakt likadant.
Men alla är moldade ur Paris.
Både killarna och tjejerna.
Men alla är moldade ur Paris.
Ja, så kan man säga. Alla är Paris Hilton. Och Kim Kardashian. För man får väl ge Kim lite. Men det är klart, Kim har ju tagit det från Paris såklart.
Absolut. Ja, jag ska se klart nu sista avsnittet.
Ja.
Tills ni hör oss igen.
Men jag måste bara säga chocken att det har tagit slut mellan Pete och Kim när vi ändå är på Kardashian.
Otroligt.
Det var också jättespeciellt. Ja. Det där med, jag kommer ta reda på mer skvaller om det, eller vi kommer och ta det nästa vecka, för det kommer vi få reda på mer om vad som har hänt där på något sätt.
Men det var faktiskt jättekul. Det var ju, jag tror att det var House in Habit, vårt roliga konto, som hade lagt upp någon jävligt rolig meme på det där att så här, Det låg som en text under i rutan på videoklipp där Paris sitter, eller Kim sitter och gör någon synk från sina liksom program, och så har, och när hon mötte då Pete, ja, och så har de bara gjort en översättningsruta, och där är det så här: ja, men jag vill ju bara få chansen på att prova på det här med BD,
ja, med den stora snoppen, ja,
ja, Big Dick Aura
Energy, ja, Big Dick, ja, Energy
BD.
Ja, det fick hon ju. Det fick,
ja, det fick hon
ju.
Verkligen. Grattis till henne.
Grattis.
Ja. Tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som This is 40 Pod, och jag finns som Karin Bastin.
Och jag heter Isabel Manfrini. Jag tycker också att en liten cliffhanger till nästa vecka kan vara att vi tar några minuter om The Beckham, som nu är ju ute om hur iskallt det är mellan Victoria, ja, och familjen Peltz. För det har vi ju the gossip on.
Nej, jag kommer absolut inte kunna säga någonting om det.
Det är klart du kan.
Nej, det kan jag faktiskt inte.
Nu är du ju ute, det har du sett.
Ja, men jag kommer inte kunna berätta de sakerna jag vet. Ja, men vi får se. Alltså, det är ju jävligt känsliga grejer. Jag ska ju träffa henne nästa vecka också. Ja.
Det är jättekänsliga grejer. Men du har sett att det är ute att de är ovänner, eller vad?
Jag får se vad vi säger.
Och sen så finns det ju tyvärr... Sen finns det... Jag bara lämnar er underbara This is 40 lyssnare med att det finns ju också ett ganska starkt rykte om att David Beckham är alkoholiserad. Mm. Men det kan vi ju också ta nästa vecka.
Puss och kram. Mm. Puss.
Hey. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful. No matter what they say, words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. No, no. So don't you bring me down.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!